Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Jimmy Tjärnlund. Han är idag holistisk livscoach men arbetade tidigare som riskkapitalist. Han började meditera redan som 12-åring och under det här avsnittet så pratar vi en hel del om både TM och Vipassana. Och vad är egentligen skillnaden mellan meditation och mindfulness? Jimmy jobbar mycket med att coacha just män och vi pratar om varför det är svårare för män att söka hjälp än kvinnor. Vi har ett fullspäckat avsnitt framför oss, men först så vill jag berätta att podden återigen sponsras av fantastiska Glimja.se. Och för er som inte redan vet det så är Glimja.se mitt förstahandsval när det gäller naturlig hälsa och skönhet på nätet. De har allt du kan tänkas behöva inom kosttillskott, smink, hudvård, produkter till hemmet och såklart allt naturligt, giftfritt, oftast ekologiskt och till största del veganskt också. Glimjas hemsida är så rolig att surfa runt på och det är väldigt, väldigt smidigt att navigera sig fram mellan olika typer av menyer och ja, det är helt enkelt väldigt bra strukturerat. Så in och kika direkt och kom ihåg att du som lyssnar får en rabatt som du kan använda när du handlar på glimja.se. Ange bara koden healthfulness så får du 10% rabatt och fri frakt på första ordern. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Hej Jimmy!
Hej!
Hur mår du idag?
Jag mår bra, tack.
Vi har andats lite.
Ja, precis. Skönt. Vi kom ner i varv. Vi började där.
Ja, men det är väldigt skönt. Jag brukar alltid faktiskt vara lite så här när jag kommer in i poddstudion. Ja. För att, ja, obviously, jag bor inte i poddstudion och jag är en person som nästan alltid är sen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men jag tänker jag ska börja med att fråga, vad betyder hälsa för dig?
Det var en bra fråga. Det första jag tänkte var som att säga hej. Man hälsar på någon.
Just det. Det svaret har jag faktiskt aldrig fått i den här podden.
Men vad betyder hälsa? Allt är väl på något sätt hälsa. Alltså, hälsa är väl på något sätt hur du förhåller dig till dig själv och hur du upplever att du... Ett mående på något sätt. Nu har inte jag googlat det här. När Filippa och jag poddar, då brukar jag alltid googla orden.
Nej.
Jag har inte gjort det. Så där bet jag mig svansen. Nej, men, så att, och sen tänker jag också så här, att vi människor försöker på något sätt optimera vår hälsa. Jag tror jag skrev en presentation igår där jag faktiskt skrev ordet optimera. Men hälsa är ju bara vad det är.
Så för dig är hälsa på något sätt
ett mående.
Ja, allt som rör ens mående.
Ja, typ. Mm. Jag tror det. Mm. Vad för dig då?
Ja. Men alltså, jag håller ju med om att det är allt som rör ens mående. Allting som kan påverka ens upplevda verklighet. Ja. Mentalt, känslomässigt. Till viss del fysiskt också såklart. Men det där har jag också tänkt mer och mer på. Att liksom, det finns ju otroligt... Alltså människor som har... Säg olika typer av handikapp eller liksom sjukdomar, men som ändå tror jag kan uppleva välmående.
Såklart.
Så att det är ju inte på något sätt så att hälsa är reserverat för de som är friska.
Nej, det var därför jag valde att inte kategorisera som bra eller dåligt. Och jag mediterar nästan varje dag. Ibland så fuskar jag. Men, och det jag har lärt mig i meditationen, det är ju att bra och dåliga saker upplevs. Men både bra och dåliga saker passerar.
Ja.
Och därför är det ju så här, vissa dagar har man mer energi och vissa dagar har man mindre energi. Mm. Jag har ju inte sämre hälsa.
Nej.
Bara för att jag ändå har sämre energi. Jag har mindre energi.
Nej.
Jag är fortfarande... Jag ser mig inte som att jag är dålig då.
Nej.
Jag ser bara att jag behöver göra andra saker.
Men det där är ju intressant. För jag tror att väldigt många idag, om man tänker på liksom allt det här med spiritual bypassing och allt sånt, att jag tror väldigt många känner att så här, om jag mår dåligt eller har ångest eller känner mig deppig eller så, har jag automatiskt en sämre hälsa eller sämre mental hälsa. Mm, att de negativa aspekterna på något sätt är ett resultat av en negativ hälsa eller sämre hälsa.
Jag tänker att oro och ångest är nog bra.
Mm, intressant.
För det är ett meddelande till mig.
Ja.
Alltså oro, jag brukar säga att om du luktar brandrök här inne, då är det ju bra om vi blir lite oroliga.
Eller hur? Alltså väldigt bra.
Och om vi ser att det är liksom lite rök också, då börjar oron liksom göra på någon, till någon form av handling.
Ja.
Så jag tror att oro, det håller oss skärpta. Jag tror att vi är skap med oro för att vi ska leva med det.
Mm.
Och vi behöver inte bli så oroliga för att vi är oroliga.
Nej.
Och sen tänker jag att ångest är väl någon form av så här, ökad intensitet eller vad heter av oro.
Mm.
Det är att jag lyssnade inte på oro. Nu måste jag verkligen. Det är någonting i livet jag behöver eller bör eller kan ta tag i.
Mm.
Och därför kommer den här ångestkänslan. Så att det är ett paket med information.
Mm.
Och jag har ju haft panikångestattacker ett antal gånger. Och när jag var rädd för det. Mm. Då kunde du sitta i ganska länge.
Mm.
Men nu om jag får en tänka säga hej och välkommen, vad vill du?
Mm-hmm.
Liksom, vad har jag missat?
Du känner att du klarar att vara så pass rationell i ditt förhållningssätt till en panikångestattack?
Oftare än sällan.
Mm.
Och jag jobbade med en specifik sak med en person och då kom den personen tillbaka och sa så här, jag önskar att jag hade haft lite mer oro och ångest den här veckan, men jag har ju kört på det här nu att jag ska välkomna det, så att jag har inget att rapportera. Jag har inget att säga. Det var så här, nästan besviken. Och Baron Katie, som är en av mina favoritförfattare, jag tror hon sa så här i en av inspelningarna jag lyssnade på, hon sa så här att jag vet inte om hon hade haft en hjärtattack eller hon hade haft en kraftig reaktion i hjärtat.
Mm.
Hon beskrev hur hon liksom gick in och tänkte att jag ska uppskatta den här upplevelsen.
Mm.
För det kanske är min sista.
Wow.
Så istället för att bli rädd och fly, så väljer jag stanna och liksom uppleva den.
Mm.
Och jag tror att ju mer jag kan anamma liknande grejer själv i jobbiga situationer, ju rikare på något sätt blir min hälsa. min upplevelse av,
ja, verkligen.
Min dimension av vem är jag egentligen.
Verkligen. Intressant perspektiv. Och du började ju meditera när du var 12 år.
Ja, det är sant.
Hur kommer det sig?
Min mamma var... Hon hade en... jag ska säga rör, höll jag på att säga. Men hon hade en uppväxt som var utmanande.
Mm.
Så jag har upplevt att hon har sökt någon form av inre frid och förståelse och tillit och trygghet i livet. Så hon gjorde mycket olika typer av andliga new age grejer.
Mm-hmm.
Och hon började meditera. Och sen så har jag dyslexi, eller jag har inte knäckt, jag kommer nog aldrig knäcka koden för att skriftspråk.
Nej.
Jag tror det som dyslexi är att man har ett annat sätt att lära sig in.
Mm.
Och jag hade fattat det när jag var 12 år att jag behöver liksom kunna koncentrera mig och fokusera. Och jag ville verkligen kunna läsa.
Mm.
Så jag tror det hängde ihop att på ett sätt att anamma det min mamma och på något sätt ha något gemensamt med henne. Samt att jag ville kunna hitta ett inre lugn att plugga.
Mm.
Så jag pep iväg från förorten in till Östermalm och gick helt själv.
Wow.
Och jag tror det var TM, Ulla hette hon. Jag tror det var på Skeppargatan 8. Där gled jag in med massa tanter.
Wow.
Och gick en meditationskurs.
Ja. Och TM, det står för transmental
meditation. Man får ett mantra.
Mm. Så just det, som man återupprepar. Bara.
Ja, du och det var ju ingen lång kurs.
Nej.
Jag tror det bara var en gång, jag vet inte, men jag har för mig det, var ju så länge sedan.
Mm.
Och jag hade en så här ganska traumatisk upplevelse, för när jag satt och mediterade så helt plötsligt så hamnade jag i en stridsvagn i andra världskriget i en svartvit typ film.
Wow.
Och eftersom det var nästan ingen som mediterade så hade jag ju svårt att dela det där. Så mm. det gjorde att det var väldigt häftigt, men jag var också ganska skraj. Jag var lite skraj också för den upplevelsen. Vad var det? Och jag hade ju redan då hört om att man kunde, vissa påstå att man kan uppleva tidigare liv.
Mm.
Så jag var helt säker på att jag hade varit i en stridsvagn då.
Men alltså det här är ju väldigt, väldigt intressant. För att vad jag förstår, eller vad jag har liksom förstått av folk som är kunniga inom det här, att barn har en mycket större öppenhet och egentligen, vad ska man säga, kanske mer öppna för sådana typer av djupare upplevelser i meditation eller liksom, ja, all form av egentligen kontakt till någon annan dimension. Och att det är därför, det är intressant att du berättar, för att min man, han mediterade också som barn, vilket är ganska ovanligt. Mm. Och han hade en sån upplevelse där han totalt tappade liksom uppfattning om tid och rum. Och bara satt i meditation i, alltså, över en hel natt och trodde att det hade gått en kvart. Mm. Så det är väldigt intressant att just, för det är ju ganska ovanligt tänker jag, att barn mediterar.
Mycket färre i Sverige.
Ja, i västvärlden liksom.
Ja,
precis, det kanske är lite vanligare i Indien och sådär. Men vad känner du, för du mediterar ju nu som vuxen.
Så nu, men precis, så nu jobbar jag med en teknik som heter Vipassana. Som är andning och body och kroppsupplevelser, alltså bodyscanning. Jag upplever bara kroppen, hur den är.
Mm.
Och sen så upplever andetaget.
Mm. Och Vipassana... Alltså, visst är väl det som folk brukar åka iväg på 10 dagars retreat och göra?
Ja, precis. Det finns en man som hette Goenka som är en burmesisk man som... Han hade väldigt ont i huvudet väldigt länge. Mm. Och så sökte alla möjliga typer av tekniker och mediciner för att bli av med det.
Mm.
Han hade migrän. Och det ingenting hjälpte, och till slut så fann han då vid passarna bland de munkar som hade sparat det där, sägs det då, från det. Buddha.
Mm.
Och då gör man 10 dagar. Så han började göra det i Indien för sin familj.
Mm.
Och sen anslöt fler och fler för att det funkar. Och sen har han byggt en struktur då som jag tror det finns 160 center i världen.
Ja.
Och då åker man dit i 11 dagar. Det blir 11 dagar man är på centret.
Mm.
Och då
är man helt tyst och typ kommunicerar inte med någon, ingen kroppskontakt, ingen, man får inte skriva heller, va?
Men du lämnar allt ditt jordliga. Men jag hade ett par grejer jag behövde lösa i mitt liv 2012 tror jag var.
Mm.
Och jag kände att jag har testat allt, men jag har kvar den här oron eller beteendet eller ångesten eller vad vi ska kalla det för. Det släpper inte.
Nej.
Så jag tänkte, och då hade jag en yogalärare. Jag gick väldigt mycket på yin-yoga en period, och Viktor Frid, och han pratade alltid om sin vipassana när han var 18 år i Indien, och hur det hade varit liksom, inte hemskt, men det hade varit utmanande.
Mm.
Och jag hade nog en upplevelse i min hjärna av att det var hemskt.
Mm.
Och så när jag var på landet den här sommaren då, så tänkte jag så här, det där vipassana, det är liksom det tuffaste jag hört någon har gjort.
Mm.
Så då googlade jag på det, och så var det ett par som hade åkt till 60 mil nordöst om Goa. Mm. Hade de varit på ett center in i middle of nowhere, jag tänkte så här, dit åker jag.
Mm.
Där kan ingenting liksom stoppa mig från att liksom göra 11 dagar, men var 10 i meditation. Så kom jag dit, och sen så lämnar du in allt. Alltså det är verkligen så här, du har bara dina kläder. Och sen så får du en intuition, och sen så får du inte titta på andra. Du ska bara vara med dig själv.
Mm. Hur var det? Vad hände i dig?
Alltså, för det första så var jag ju väldigt förberedd.
Mm.
Jag hade ju bestämt mig. Så jag hade ju tränat på att sitta i meditation en timme.
Mm.
För jag hade läst på då om att det är utmanande. Och jag tänkte, ska jag vara så långt bort så kan jag liksom inte komma dit helt oförberedd. Så att jag hade ju gjort yin yoga och mediterat hela sommaren. Så på det sättet så var jag förberedd för att sitta så länge.
Mm. Så din kropp skulle liksom rent fysiskt klara av det?
Ja, precis. Mm. Eftersom det fanns ingen återvändo för mig. Liksom. Och där, man var ju tvungen att beställa transport hem 10 dagar senare. För att jag vet inte ens om det fanns mobiltäckning.
Nej.
Jag kommer inte ihåg det. Nej, men det var svårt för mig att möta mig själv.
Mm.
Därför att jag har aldrig gett mig den djupa tiden att möta allt jag har gjort. Och att möta det med den liksom intentionen jag hade att verkligen vilja, ja, det är dels förlåta mig själv och förlåta andra och hitta ett sätt där jag, om man ska säga då, har annorlunda hälsa eller välja andra aktiviteter. Så att det var väldigt utmanande. Så att jag funderade på vissa nätter när jag var hungrig om jag skulle gå ner och sno en banan. Helt plötsligt så var det någon som eldade bredvid, och då en natt så låg jag och funderade på om brandlarmet fanns hemma, om det var på, så att om det skulle brinna. Så att det var så här en del katastroftankar. Men sen också utmanande att inte göra någonting för att fly.
Just det. Inte tröstäta, ingen mobil.
Nej, ingenting. Jag kom på att jag var ju beroende av fjärrkontrollen på kvällarna. För jag satt alltid med fjärrkontrollen.
Ja, pappa.
Ja, precis. Så att jag kom på så här en kväll att jag saknar fjärrkontrollen liksom.
Wow.
Så att alla de här små sensationerna som vi ger kroppen, de var tydliga. Men det är det bästa, alltså, det finns många andra bästa grejer, men det var ett väldigt bra beslut att göra det.
Har du gjort det igen sen efter det?
Ja, så jag har gjort det i Sverige då, i Ödeshög.
Ödeshög, just det.
Så jag har gjort 10 dagars och gjort några 3 dagars.
Är det väldigt annorlunda att göra det in igen jämfört med Sverige?
Det är striktare in det. Jag var ju mycket striktare. Det fanns inte alls lika mycket mat.
Okej, så det finns mer mat i Sverige.
Ja, det var faktiskt så här.
Jag tror jag gör
liksom,
det i Sverige.
Han är jordnötssmör, liksom. Var kom det ifrån? Och det var så här. Det var verkligen så här, ja. Jag vet inte hur det är på andra ställen. Jag har bara de två, men det var skillnad. Det fanns mer mat.
Ja.
Så jag gick inte ner lika mycket i vikt om man nu.
Nej.
Så att där var det strikt med mat. Det var jobbigt med maten för mig.
Ja. Det blev liksom både som en cleanse och som en meditationsresa. Liksom.
Ja, men ett av tricken är ju att inte ge dig någon... Om jag ska uttrycka mig så här, ska man göra 100% och strikt, då ska du inte få någon annan sensation än meditationen och din upplevelse. Nej. Så att i Indien så serverar de mat.
Det var liksom färdiga portioner.
Nej, det står en på manssidan var det män och på kvinnosidan var det kvinnor. Det står en man och slevar upp maten. Så det finns inget utrymme.
Och det är liksom ingen sensationell mat.
Det var ris och bönor. Typ. Det var gott. Det var inte så att det var någon dålig mat.
Nej.
Men det var mat som inte ska ge dig sensationer.
Precis. Och i Sverige var det jordnötssmör.
Nej,
det är ju en sensation.
Det är en sensation, ja. Och det är inget fel på det. Det var bara annorlunda.
Ja. Gud, vad spännande. Ja. Jag har själv funderat på... Men alltså, jag, helt ärligt, det som hindrar mig är att det finns ju aldrig... Alltså, platserna tar ju slut på typ en sekund.
Men det finns ju andra center.
I en Ödeshög, menar du?
Ja, i världen.
Ja, det finns det ju.
Nu är det lite mer svårt att resa, men...
Ja, men så kan man ju göra.
Det är exakt samma... Själva instruktionerna är ju bandade.
Okay.
Så att du har ju, så att lärarna säger ju ingenting.
Nej, de är bara där som stöd.
Du har stödtimmer och du kan liksom, där du kan boka en tid med någon erfaren meditatör. Eller att du kan gå fram till den som är huvudansvarig. Men annars är det ju ingen kontakt. Det är du som ska uppleva dig själv. Och instruktionerna är väldigt tydliga. Så att, och det är ganska enkelt. Det jobbiga är ju att bara vara med sig själv. Nu andades du.
Ja, men alltså det är så intressant. För att jag har ju en föreställning om... Alltså jag är ju en person som är väldigt mycket själv. Alltså, och har varit hela mitt liv. Alltså jag gillar att vara själv. Så jag tror liksom... Att möta mig själv... Alltså den biten av det... Är, tror jag inte, ett jätteproblem. Däremot att inte fly in i saker... Det är jag väldigt dålig på. Alltså jag kan ju knappt liksom sitta och kolla på tv i lugn och ro utan att hålla på med mobilen. Eller tröstäta. Alltså jag har ju väldigt mycket...
Så var flyr du ifrån då? Det är ju frågan.
Ja, det är frågan. Jag tror att jag har väldigt mycket rastlöshet.
Men det är också rastlöshet är ju inte något som bara finns där.
Nej.
Tänker jag då. Så det är nog dags.
Det är nog dags, jag tror också. Nej, men jag tror helt klart. Och jag har ju kollat på Vipassana. Alltså, jag tror att det var 1,5 år sedan som jag försökte boka första gången. Men det är helt otroligt. Alltså, jag skriver ju upp i min kalender när de släpper de nya platserna. Och så går jag in samma sekund som de släpps. Och så är det redan liksom... Det är nog fel. De kanske inte vill ha mig helt
Nej,
enkelt.
Nej, men det är bara att jag tror att det är väldigt många tjejer och kvinnor som vill göra det.
Ja. Så att just det. Är det så det är också? Att det är uppdelat på...
Du har ju en kvinnlig del och en manlig del. Så att det finns, och du har ingen... Man mediterar i samma sal, men du har en manlig del och en kvinnlig del.
Okay.
Mm. Så allt, du ska ju inte ha... Du får inte ha någon fysisk beröring med dig själv. Och du ska ju inte ha någon attraktion.
Nej. Nej.
På ett sätt lite förlegat då, att man separerar kvinnor och män. För det finns, du kan, om du har attraktion till eget kön då,
ja,
så blir det ju lite... Så,
det funkar inte.
Det funkar inte. Men och tittar du i Indien då finns det att om du är old student, som de kallar det för, då finns det att då får man en meditationscell.
Mm-hmm.
Det är typ 1 kvadratmeter som du sätter i.
Oj.
Och där jobbar du.
Som typ isolation.
Ja, du isolerar dig själv för att bara vara med dig själv. Oj, för då har du ingen vad heter det?
Mänsklig kontakt överhuvudtaget.
Alltså, för då blir du inte påverkad, för allting handlar ju om att du ska uppleva dig själv.
Mm.
Och när man sitter ganska tajt.
Mm.
Jag vet inte hur det är med corona, men annars så sitter man väldigt tajt.
Mm.
Och då är det så när någon frustar och har något utmanande i sig,
så tar man in
då,
det
liksom. Ja, då kan du notera det, beroende, och har du det själv då, så har du det ihop. Så på det sättet så är det så får man stöd. Men när du har mediterat längre så kan det vara skönt att vara där helt tyst.
Ja, jag tror att det är dags.
Sen tänker jag att man jag tror inte man ska börja med Vipassana. Man kan ju börja yoga.
Ja, men gud, det har
jag. Man kan börja, och vissa tycker att jobbet bara gör yin yoga där man sitter still i 3 minuter i varje position.
Mm.
Det finns massa andra bra retreat som är förberedande. Så jag tror att det kan, jag tror man kan ta det steg. Att man lär sig själv, hitta sig själv och utveckla sig själv med kanske olika tekniker och mänskligt stöd i början. Och sen när man känner sig redo.
Precis. Så tar man
det steget.
Det sista steget.
Ja, eller så känner man bara att jag är redo, jag kör. Men man behöver inte gå.
Nej, precis. Nej, och sen kan jag tänka mig också, alltså jag tror att en del av mig ser det ju nog också mycket mer som en så här, åh, vilken rolig utmaning. Kommer jag klara det? Alltså att det inte egentligen är så himla så här. Men det kan ju också göra att man får en chock när man kommer dit.
Men, så, om man är lite så här, varför skulle man inte klara att sitta och blunda i 10 dagar egentligen?
Ja, alltså det är klart att... Ja, men alltså så här. Jag har ju gjort liknande saker på 1 dygn.
Mm.
Och det har faktiskt inte varit några problem. Så det skulle ju i så fall vara en helt ny upplevelse att det är, istället för 1 dygn så är det 10 dagar.
Mm. Jag satt och räknade måltider. Det är skillnad på 3 och 31.
Ja, det är det.
Jag satt där och tuggade mina bönor och så tittade jag runt lite så här. Hur det såg ut, tänkte jag så här, nu har jag 30 kvar. Jag bara, 30?
Ja.
Och så var det 7 och så var det 8. Och sen när det var 15 så insåg jag att det var 16. Det var, så att, andra gången så var det då hade jag lättare. Och när jag gör 3 dagars, så man checkar in en torsdag och åker hem en söndag. Mm. Det tycker jag är supernice.
Mm. Det blir som en liten så här, vad heter det? Besiktning, tänkte jag säga. Men...
ja, och gör du jobbet, om du verkligen går in och mediterar och är med dig själv och inte liksom connectar med något annat, så kan ju 3 dagar vara lika effektivt som 10.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jag tänker så här, du jobbar ju med män.
Mestadels,
precis, det var det jag skulle fråga dig. För jag, vad jag har förstått innan så har det varit nästan uteslutande män. Men det kanske har ändrat.
Ja, men det kom män från början.
De drogs till dig.
Och sen så... Ja, men så dök det upp. Jag har ju en bakgrund i affärsvärlden. Så att... Ja, men det vart en del kvinnor. Jag har väl kanske 30% kvinnor och 70% män.
Ah, okej. Okay. Men det var kul. Då har det ändå blivit lite blandat.
Ja. Och åldersspannet är från 15 till typ 70.
Aha, wow. Sen är jag så nyfiken på, vad är liksom... Alltså, för jag tänker att en livscoach, du är ändå holistisk livscoach, eller hur? Vem är det som söker sig till en livscoach? Finns det någon
alla som har ett liv.
Men finns det någon liksom typisk klient? Nu, alltså tydligen är ju åldersspannet väldigt brett.
Ja, bra fråga. Alltså på, om jag ska säga så här, nu måste jag generalisera.
Ja.
Och tar man kvinnor då, så tänker jag så här, att kvinnor är ju, har ju en enklare väg till att ta hjälp, upplever jag. Det är så här, men ja, det här funkar inte i mitt liv, nu behöver jag hjälp.
Ja.
Och historiskt så har man ju då gått till en psykolog.
Just det.
Terapi av olika slag. Men idag så upplever jag kanske att det finns... Problemställningen kanske man ställer lite annorlunda. Man kanske vill ha, jag tänker lite att en coach är lite som en tränare. Och inte så mycket någon som har tekniker och lyssnar. Utan... när jag coachar så coachar jag väldigt aktivt. Jag förklarar hur jag ser på saker. Och sen så får den jag jobbar med reflektera och känna, känns det bra, känns det dåligt? Så får man gå vidare därifrån. Men det är någon, så kvinnor, det är någon som har identifierat så här, kanske kört fast i karriären. Kanske, Filippa och jag pratar mycket om att man har blockeringar. Man kanske inte identifierar som en blockering. Man känner sig fast på något sätt. Jag kommer inte vidare.
Stagnerad liksom.
Ja, oron dyker upp varje dag.
Ångesten
dyker upp varje dag.
Mm.
Det kan te sig som ett relationsproblem eller ett karriärsproblem. Men bakom där finns det ju något. Och därför... Jag tänker så här, hur skulle någon som inte är holistisk kunna lösa ett problem åt en människa?
Det är en väldigt bra fråga.
Eller hur ska du så här, ja, jag har det här problemet, kan du lösa det? Ja, men vi måste lösa orsaken till problemet.
Jag bara, ja.
Eller hur? Och det är det som är liksom livscoach. Och jag jobbar ju inom tre områden. Det är karriär, relation och person. Så du kan ju komma... Jag har haft många som har kommit med mig och sagt, ja, jag vill att du hjälper mig med min karriär. Och jag har jobbat som riskkapitalist också. Jobbat med att titta på bolag och hjälpa dem att växa och... Kanske sälja eller bara få ett fint lönsamt bolag. Så att en del har kommit så här, du får hjälp med min karriär. Och så efter första session så ser man besvikelsen i ögonen. För vi har inte pratat ett enda ord om karriär.
Nej.
För att jag tror att varje människa har rätten till en vision och ett mål med sitt liv. Men det är ingen som hjälper dem att ge dem det. Så att det är väldigt få som kommer som har liksom satt någon form av så här livsmål eller livsvisioner. Och den är ju olika. Jobbar jag med en 18- och 17-åring, då sätter vi mål på ett sätt. Och kommer någon som är 40 så sätter man mål på ett sätt. Och så. Men har du ingen idé om vad du vill göra med ditt liv, hur ska du kunna finna lycka då?
Gud vad intressant. Hur skulle du säga att det skiljer sig, säg nu att en 18-årig kille kommer till dig och en 45-årig man. Hur skiljer sig målsättning eller vision? Ja, men
det blir ju väldigt olika, för att om du är 18 år och man, då har du en större tidsspann att påverka ditt liv. Kommer någon som är 45,
då säger du inte plugga.
Vi kanske kommer fram till att utbildning är något som... Men det skiljer ju 27 år eller något.
Jag är jättedålig på matte, något sånt.
Jag tror inte du är dålig på matte, men det är en annan fråga.
Det kan så, vi ta en coaching session sen.
Men, så, då, så att 18-åringen vill ju ge verktyg att kunna skapa skapa det livet den personen vill utifrån där den står. Jag har en person som jag tänker på, pluggade kanske inte så mycket.
Nej.
Men efter första session sen dess har den personen pluggat.
Mm.
Jättesmart person.
Mm.
Men hade inte hittat liksom tricket till motivationen.
Nej.
Men det tog 32 minuter.
Mm.
Och sen så fann den personen motivationen.
Mm.
Därför det fanns ett mål.
Mm.
Det kan aldrig vara ett mål att plugga.
Nej.
För om du målet är att plugga och ha bra på provet, så kommer du kanske ha ångest, oro, prestationsångest. Alltså det är drivet för ett resultat som inte leder någonstans.
Mm.
Men om vi ganska snabbt kan hitta vad som gör dig glad i livet, det är en viktig grej. Mm. Vad gör dig glad i livet? Och vad gör dig kreativ? Så om du hittar vad som gör dig kreativ och vad som gör dig glad, om det innebär att du behöver, för att nå dit, om det är en femma i matte eller A heter det nu, om man ska ha A i matte då, så kanske du blir jättemotiverad för att du vill vara glad och du vill vara kreativ och du ser framför att det är det här jag vill. Då är plugga matte inget problem. Men om du ska sätta dig 4 timmar med den där matteboken istället för att kolla på Netflix eller hänga med kompisarna, om det inte finns något där bakom, hur ska du kunna motivera någon till det?
Det är svårt.
Det är svårt. Så att glädjen och vad som gör dig glad och vad är det som gör dig kreativ?
Så kreativitet och glädje anser du är väldigt viktiga drivkrafter för en människa?
Nu sa du viktiga. Det beror på vad man vill uppnå.
Ja.
Man kan välja att leva ett negativt liv och då ska vi inte åt det hållet. Så det är så här, du har ju fördel, eller det som är ballt att vara människa, det är att vi kan välja.
Mm.
Många människor väljer att vara väldigt negativa.
Mm. Väljer som i undermedvetna strategier.
Nej, jag tror inte det är speciellt undermedvetet. Det är ju folk väljer väl dagligen hela tiden.
Mm.
Bussen är sen.
Ja, okay,
bussen är sen och nu är jag arg. Inget kaffe på jobbet, nu är jag arg. Eller nu är jag besviken. Eller, han är sen.
Mm.
Och så kommer negativitet. Vilken waste.
Mm.
En riktig negativ attack på kroppen. Jag får säga fuckar upp, nu sa jag det ändå. Nervsystemet. Mm. För en alldeles för lång tid i relation till vad egentligen som var problemet.
Mm.
Så en skrattattack kontra en aggressiv attack. Hur kommer kroppen må?
Ja, väldigt annorlunda.
Hur behandlar du dig själv?
Mm.
Hälsa. Liksom. Hur hälsar du på din kropp? Om vi ska ta som där vi började. Liksom så här, jag hälsar mig själv med skratt och kärlek. Eller jag hälsar mig med hat och aggression. Så jag brukar säga så här, att om du är arg så är det du som har problemet. Om jag är arg på dig. Jag är inte arg. Det verkar vara som du är arg. Jag är arg på det du har gjort. Det är jag som har gjort det. Varför ska du bli arg på det jag har gjort?
Men det här låter ju som en form av, liksom, vilket jag älskar, men alltså radikalt egenansvar i form av, alltså så här, hur vi mår, hur vi agerar, hur vi relaterar till varandra, hur vi är i relationer, allt det.
Hur skulle du, okej. Finns det något annat sätt att ha det? Vem
ja,
skulle kunna ta
som
ansvar?
Gammal medberoende så kan jag berätta. Nej, men det är klart att jag tror så här. Man mår mycket, mycket bättre när man börjar ta ansvar. Men jag tror också att det finns väldigt mycket människor som... Alltså allting handlar ju, tänker jag, också om medvetenhet.
Ah, bingo.
Precis, för om man inte är medveten, då känns det ju heller inte. Även om jag håller med dig om att någonstans sker det ju ett val. Alltså man väljer negativitet eller något annat. Och även om jag håller med om att man väljer, så tänker jag att det valet kan vara mer eller mindre medvetet.
Då tänker inte jag bara så. Jag skulle säga att det är så. Men medvetenheten, vem ansvarar för den?
Ja, absolut. 100% en själv.
Och då är det åter så att likt att det finns en tall kan vara olika lång och olika hög. Olika bred och olika gren och olika håll. Det finns ingen tall som ser annorlunda ut. Det är samma med vi människor. Och vi föds i olika familjestrukturer. Så vi föds i en viss typ av medvetenhet. Så att mina barn råkade ha två coacher.
Mm.
Ja, och det ger en förutsättning. Mm. Där kanske medvetenhet blir... Antingen så vill de inte ha det alls.
Mm.
De blir som vi. De,
ja, men precis. Kanske revolterar lite. Och bara, men jag vill bara ta det som det kommer. Jag orkar inte tänka så mycket.
De skulle också kunna välja att bli väldigt medvetna.
Ja,
genom att ta del av den kunskap som jag och Filippa har liksom tagit till oss.
Mm.
Sen kan man ju hamna i en familj som där medvetenheten är låg.
Mm.
Och då är det klart att om någon då säger så här, livet är ditt ansvar.
Mm.
Det kan ju vara jätteprovocerande.
Mm. Mm.
Så jag har ju förståelse för att vissa människor inte alls gillar det jag säger.
Mm.
Men eftersom jag har gjort resan själv så vet jag vad medvetenhetsutveckling betyder.
Mm.
Det innebär att kärlek och förståelse och förlåtelse växer.
Mm.
Och jag vet att om någon skulle bli arg på det jag just sa så är det inte på mig de blir arg. Nej. Utan det är på de orden jag använder och vilken reaktion de får inom sig.
Det de tolkar in.
Det är i den som blir arg eller frustrerad, det är den som bär något att jobba på.
Mm. Men... Kan du märka på era barn alltså någon tendens att liksom, ja men ena kanske är så här, ja men tycker att det är jättebra och någon är så här, nej gud jag vill bara ta det som det kommer och liksom att för jag tänker att barn också är så.
Början så sa mina barn så här, nu har pappa läst en ny bok. Inte Oliver då som är 18 månader, men de var Paula och William sa så här, nu har pappa läst en ny bok. Och då hade jag en medvetenhetsnivå som var på intellektuell nivå.
Mm.
Jag kunde prata om det.
Ja.
Men jag agerade inte så.
Nej, det var inte integrerat i dig.
Men de grejer som jag lyckats agera på, då kommer barnen följa efter.
Mm.
Därför att jag visar väg. Barn gör som jag gör, inte som jag säger.
Mm.
Så när jag intellektualiserar och agerar tvärt emot. Min son sa häromdagen, vi har en sån här... textgrupp eller WhatsApp-grupp.
Mm.
Så ska jag säga, pappa kan ta kritik.
Ah.
Så ska jag bara, obviously har jag inte kunnat det innan.
Nej. Nu kan du det.
Tydligen, det var det han skrev. Det var hans upplevelse.
Ah.
Och eftersom jag inte varit arg på att han skrev det. Men 5 år sedan, då hade jag blivit så här.
Va?
Hade jag förmodligen svarat, kan jag visst det? Det hade ju varit ett bevis på att jag inte kan ta kritik.
Ja, just det.
Så jag upplevde när han skrev det att men jag kan faktiskt ta lite kritik nu.
Ja, precis. Var det en betoning på lite?
Ja. Kanske.
Men vad intressant.
Ja.
Det är jättespännande.
Ja.
Alltså jag tänker att det måste ändå vara kul och... För det där, alltså vet jag... Jag har ju väldigt många syskon. Och jag tycker att det är så himla spännande att se så här hur... Alltså för det är klart att alla har ju olika upplevelser. Men man är ändå uppfostrad av samma föräldrar och liksom har bott i samma hem. Och så blir man så otroligt olika.
Men är det samma föräldrar?
Nej, det är ju inte det. Med tanke på att vi har ganska stora åldersskillnader.
Så att det är samma namn och personnummer.
Ja, det är det. men det är helt olika dynamiker.
Ja, och helt olika förutsättningar.
Mm.
Så att... biologiskt har vi samma föräldrar, men den tiden de var liksom 1-2 år eller vad det nu var, föräldrar, den kommer ju aldrig tillbaks.
Nej.
De förutsättningarna är ju passerade.
Mm. Men jag tänker så här, alltså om man tänker på män idag, som du ändå till största del då coachar, finns det, om jag tänker så här på när du har växt upp och varit liksom ung och vuxen och liksom alla de här, om jag jämför med din pappa.
Ja.
Alltså jag tänker att det är ändå väldigt annorlunda att vara man idag.
Hur tänker du då?
Men jag bara tänker liksom, förut känns det som att män hade så mycket, alltså så här självklarheter i sina liv. Alltså självklara roller, självklara liksom jargonger. Idag känns det som att män har en helt annan liksom verklighet att förhålla sig till. Och framförallt kanske i Sverige, där vi ändå, tänker jag, lever i ett av de mest jämställda länderna i världen. Och liksom, att män kanske är lite vilsna eller lite liksom, kanske inte riktigt vet hur de ska... navigera. Alltså alla förändringar som sker.
Ja.
Du vet hur det är en dynamik i en familj. Och bara en person ändrar något så liksom skiftas allt.
Jag tänker att det finns tillräckligt för alla.
Mm.
Så att utifrån det perspektivet så är det ingen konflikt.
Nej.
Däremot så kanske det är så att män kanske har svårare att identifiera liksom förebilder idag. Liksom att, okej, hur vill jag vara som människa i en manlig form? Mm. För vi är människor bara två.
Mm.
Och jag är din manlig form och du är en kvinnlig form.
Precis.
Så att, hur ska en man vara då det i en hur ska han agera? Vad har han för förebilder? Förut var det, jag tror min son kom hem och sa att han hade sett James Bond. Och han sa så här, det hade ju inte gått att göra en James Bond idag, sa han. Liksom hur James Bond tilltalar kvinnan och vad kvinnan var till för i filmen. Och så här. Så att, och det var ju det som var på något sätt manliga förebilder.
Mm.
Alltså filmer och seriefigurer och så här. Så det är klart att det går inte att vara så länge.
Nej.
Vilket inte är negativt alls, tycker jag. Utan Nej. Det är bara en förändrad förutsättning.
Mm.
Och finns det då inga förebilder så kan det bli lite förvirrande.
Mm. Precis. Och jag tänker, finns det förebilder? Känner du att det finns självklara förebilder för män idag?
Alltså jag tror inte det finns en...
Urtyp.
Nej, och jag önskar inte att det fanns det heller. Utan... om jag bara utgår från mig själv, jag har försökt identifiera olika rollfigurer som jag så att säga ska lära mig av.
Mm.
Men ganska tidigt var jag rätt besviken, för att det visade sig att det stämde inte det jag fantiserade om.
Mm.
Så att då jag började intressera mig för så här asiatisk filosofi och psykologi och hela den här personliga utvecklingen, för att ta reda på hur kan man leva. För det är egentligen det jag gör. Jag försöker lära mig hur jag kan leva som jag vill. Men din fråga, ska jag se om jag kan svara på den. Jag tror att det är annorlunda. Eller obviously annorlunda. Så det är annan tid. Men jag tror inte att det är mer svårt.
Nej.
Jag tror att
men har inte svår idag?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är annorlunda saker. Och jag kan tänka mig att eftersom folk skriver att det är svårt och annorlunda, så anammar man att det är svårt och annorlunda. Men att vara snäll är ju inget svårt. Det vet man ju vad det innebär. Att vara omtänksam och kärleksfull är ju förmodligen likadant idag som för 1000 år sedan. Alltså att man
samtidigt som jag tänker att, alltså, typ, om vi bara tar just de exemplen som att vara snäll, kärleksfull och omtänksam, så tänker jag mig att kvinnor har närmre till det. Inte kanske rent, eller jo, jag tror kanske att de har det rent naturligt, men att också rent kulturellt och så här, att det har varit väldigt feminina och kvinnliga kvaliteter och som man också har fått uppleva från sin mamma kanske, och alltså så här, att kvinnor lär sig det på ett annat sätt. Medan män idag förväntas kunna vara på det sättet, men kanske inte har haft sådana förebilder.
När vi säger förväntas, vem förväntar vad av vem?
Alltså jag tänker att det både finns en... Vad ska man säga? Att samhället förväntar sig det.
Mm.
Jag tror att man förväntar sig att män ska idag steppa upp och bli på ett sätt som är mer utvecklat.
Okej. Okay. Om någon lyssnar nu, vad ska vi hjälpa den personen med? Hur ska män tänka sig? Hur ska män bli mer utvecklade? Jag ser en skillnad. Som jag fick ju 3:e barn ganska nyligen, och då är det så att jag bär ju inte barnet.
Nej.
Det gör en kvinna.
Ja.
Det är skillnad.
Mm.
Du bär
de första 9 månaderna.
Ja, ja. Men sen så är det inte bara så, utan att livet har ju skapat att kvinnorna har brösten, inte jag.
Yeah.
Så att Olivers liksom livlina, om vi tar bort nappflaska och vatten och pulver som finns idag, vilket är bra. Men naturen skapade ju inte det, utan det är människor som har skapat det åt människor.
Mm.
Så i grunden så finns det då någon form av så här biologisk grej då, som att har gjort att Oliver ska vara intresserad av Filippas bröst, men inte mina.
Ja.
För de ger mjölk.
Yeah.
Så där är också en connection, en omvårdnad jag har inte fått det med nappflaska.
Nej.
Det är liksom, det kommer inga hormoner om jag sitter med nappflaska.
Nej.
Men när jag ser en kvinna ammar, så går hon in i någon, jag vet inte vad det är som jag inte upplevt det, men jag kan se att det finns en annan, det finns en annan koppling som jag tror skapar en annan omvårdnad och omhändertagande som jag inte inte har upplevt.
Nej.
Och därför är det också väldigt svårt för mig att skapa det.
Mm.
Hur mycket jag vill ta hand om mina barn så, så har jag inte det.
Nej, du kan göra det på ett annat sätt tänker jag också.
Ja, jag har andra kvaliteter som jag tycker att jag har barn med jag har ett barn från tidigare relation också och jag ser att det finns saker som de ger mina barn som jag hittar inte det.
Nej.
Och jag kan säga att jag är jätteglad att de kan ge det för jag kan inte.
Nej, precis. För att vi har biologiska skillnader.
Jag tror det.
Mm,
det är min erfarenhet. Och folk får en annan uppfattning. Men så har jag upplevt tre barn med två olika skillnader. Så att det är där så känner jag. Och det är klart att det är en annan roll för en man idag.
Mm.
Och det jag tror kan man tänka sig att en man kan inte göra allt.
Nej.
Men det betyder inte att en kvinna kan göra allt heller. Men om vi bara har mansperspektivet en stund så får man liksom välja vad man vill prioritera i livet.
Mm.
Och jag gillar ju att man fokuserar på sig själv för att då kommer man vara kärleksfull.
Mm.
Så gäller det att reda på hur man vill vara som man.
Mm.
Vilken man vill jag vara?
Just det.
Och sen är det faktiskt, så länge du inte gör det på bekostnad av någon annans liv så är det okej att vara hur man vill.
Mm. På någon annans liv definiera.
Jag menar så här, jag tycker inte jag kan exploatera ditt liv för att jag ska få som jag vill.
Nej.
Så att så länge jag har begränsad påverkan på andra.
Mm.
Påverkan har vi hur vi än gör.
Precis.
Om jag kör en stor SUV så förbrukar jag mer energi än den som går.
Ja.
Jag har inget större problem med det.
Nej.
Så länge du har någon form av så här.
Mm.
Omtänksamhet. Ja, vad är en rimlig gräns? Men whatever.
Ja, men jag håller med. Det är ju jättesvårt för att det beror ju på hur man, alltså alla ser ju på de här frågorna väldigt olika, men jag tycker det är ändå väldigt väldigt intressant.
Men jag tänker att livet är större än mig.
Mm.
Mm. Och livet har en plan.
Mm.
Och universum skulle inte skapa grejer som inte funkar.
Mm. Nej. Typ att mamman bär på bröstmjölken.
Ja, det funkar jättebra. Och funkar det inte så har människan skapat olika tekniker så att vi kan överleva och ha omsorg av varandra ändå.
Mm.
Men i grunden så har livet fixat livet.
Mm.
Och min uppgift är att uppleva och göra så bra jag kan i mina upplevelser.
Mm.
Och det häftiga var människa, jag har ju haft hund och vad jag lärde mig av det är att de har väldigt få val.
Mm.
De kissar när jag tillåter dem att kissa.
Mm.
Vilket är ett väldigt stort ansvar då som hundägare.
Ja, verkligen.
Men människor kan faktiskt välja.
Mm.
Och det medför ju ett ansvar.
Mm.
Men jag tänker också att den som... Det är inte så att vi skapade oss själva utan jag ser ju liksom att det finns en större helhet.
Mm.
Jag tänker att jag är ganska säker på att det är en god kraft.
Mm.
Eller jag är säker på att det är en god kraft. Mm. Så jag känner mig trygg i det.
Ja.
Så jag har ingen så här klimatångest eller några sådana saker. Utan jag tänker att det är olika upplevelser och vi kommer att lösa de här sakerna.
Mm.
Och det finns negativa saker.
Mm.
Det kommer alltid finnas negativitet.
Mm.
Och det kommer att finnas saker som vi inte för stunden uppskattar att de sker.
Mm.
Men vi får lära oss att förhålla oss. Vi får däremot lära oss, vi kan lära oss att förhålla oss till dem.
Mm. Så du har, låter det som, en hel del tillit?
Ja, förutom saker som är förprogrammerade sedan jag var liten så har jag, liksom, så här, jag har varit väldigt flygrädd.
Mm.
Jag har haft traumatiska upplevelser runt bilkörning.
Mm.
Så att där har jag haft begränsad tillit. Men om jag lyfter mig över det när jag sitter i den här stolen här, ja, då har jag total tillit.
Mm.
Men sen har jag en programmering, alltså en upplevelse som ibland tar över.
Just det.
Mm. Det var den jag åkte till Indien och började jobba med.
Men jag tänker också att du, som du nämnde nu med dina barn, du har ju, du blev ju pappa när du var väldigt ung.
Mm.
Var du 26 första gången?
Mm.
Och nu senaste gången?
Då var jag 49, ja. Nu är jag 51.
Alltså jag tänker bara, hur kan du uppleva en väldigt stor skillnad mellan att bli pappa som 26 och 49-åring?
Tempot i mig är annorlunda.
Mm.
Men jag är inte annorlunda.
Nej.
På något sätt.
Nej.
Jag är fortfarande 26. Men jag är mer vuxen. Jag har ju x antal, jag har väl 23 års erfarenhet däremellan.
Mm.
Som gör det annorlunda.
Ja.
Och på något sätt så har jag aldrig försökt jämföra riktigt. Och för jag har ju William är 24 och Paul är 15 och Oliver 18 månader. Så det är ganska långt emellan dem.
Ja.
Och jag tycker det bara, jag gillar det.
Mm. Mm.
Det är enklast, för jag kan inte göra någonting åt det nu.
Precis. Ja, det var spännande.
Ja, men jag tänkte på att du också sa män. Vad? Man får, jag tror, på ett sätt är det ingen skillnad, men om man ska rikta sig till män så här, vilken man vill du vara? Alltså, det tror jag är en bra fråga att börja fundera på. Hur vill du vara?
Mm. Ja, jag tänker att många män inte har en aning vad svaret på den frågan är.
Nej, för det finns ju en så här, nu var det ju mig du frågade, men om jag går utanför mig själv och säger så här, hur funkar livet för män utanför Jimmys uppfattning?
Precis.
Då tror jag att det kan vara jätteförvirrande. Här, du ska bli rik och du ska vara snygg och du ska tvättbereda och du ska liksom asjobbigt liksom. Och du gör, ja, men jag tror det är svårt. För jag upplever inte att det var så många förväntningar på att du skulle vara perfekt, alltså en bild av perfekt förr.
Nej precis, jag tänker att en bra man förr var ju liksom en man som kunde provida för sin familj och... Ja, som
kom du, hem.
Kom hem, precis. Det var liksom det som var kraven.
Ja.
Och det tänker jag räcker ju inte idag. För de flesta kvinnor.
Jag tror inte det räcker för de flesta män.
Nej, förmodligen inte.
Utan jag tror att det finns en bild av att du ska vara på gymmet, du ska... liksom så här, super-VD:ar gör triathlon och de gör det, liksom, de hinner med allt liksom. Du ska spela golf, du ska spela tennis, nu ska du spela paddel också. Och ska du ha en bil, ska du ha sommarhus och ska du göra det och så ska du ungarna, du ska välja skola. Men det är mycket, det går inte ihop.
Nej.
Punkt.
Träffar du många såna män?
Hur då menar du?
Men jag tänker att så här, när män kommer till dig, för du är ju ändå livscoach.
Ja. Jag tror att de flesta söker hjälp när du har kraschat. Jag träffar ju så få. Det är så många människor på jorden, så de få jag träffar, även om jag har följt nästan. Men, men då tänker jag att de flesta kommer lite sent. Hälften kommer för att de har en bra tjej eller kvinna.
Just det, som har pushat dem att gå.
Ja, men det ska jag säga så här. I början när jag, då kom typ alla mina män från Filippa.
Just det.
Därför att det var det jag säger, min tjej tycker att jag ska. Typ. Alltså att de har pushat, vilket är väldigt fint. Jag tycker det är bra. Och jag tror att om man är i en relation där den ena parten utvecklar sig själv, så kommer det inte hålla om inte båda gör det.
Nej.
Så att mycket är liksom utifrån att det är en kvinna som har pushat. Sen så är det så att den andra stora delen av de som kommer till mig, det är någon som har varit hos mig, som har en kompis som också vill förändra sig.
Just det. Word of mouth.
Ja. Jag får ju vara försiktig vad jag säger, eftersom jag vill ha integritet med dem jag jobbar med. Men jag tänker på en situation där en person gjorde så här magiska framsteg på väldigt kort tid. Alltså det var så här, då blir jag helt, till och med nu så får jag så här, som Gunde Svan sa, man vet vad det är, när han får så här ståpäls liksom. Så att jag får med hans kompis hade sagt så här, jag vill också gå dit. Jag vill också ha det där. För den personen var villig att göra väldigt stor förändring som varit väldigt positiv för den personen. Så där skulle jag säga att större delen av dem som idag dyker upp för att de jag jobbar med, om man ska prata affärsspråk, säljer åt mig. Och sen har jag är lite intresserad, eller jag har bestämt mig för att också gå på lite större företag också. För jag ser hur vilket behov... jag ska säga att det är ganska enkelt att hjälpa en människa. Det är inte så komplicerat.
Nej.
Men jag vill också hitta ett sätt som är effektivt för att hjälpa fler.
Just det.
För att sitta med en är ju, och det är liksom,
tidskrävande.
Jag behöver fortfarande hjälp.
Mm.
Ja, och så är vi 7,5 miljarder till eller vad vi är. Mm. Så att, och det finns alldeles för få som hjälper oss att bli, jag vill säga bättre, men annorlunda i vilket fall.
Mm. Ja, men jag tänker strävan är väl oftast bättre.
Ja. Sen tycker jag så här, att om man går på hälsa då, att män lägger för mycket fokus på muskler och proteinpulver och krämer och sånt yttre, tror jag.
Mm.
Det är min uppfattning.
Mm.
Och det finns en hel industri som tjänar pengar, ska tjäna pengar på män nu för att de ska känna att de måste göra det där.
Mm.
Ta hand om ditt inre så kommer det yttre bli vackert.
Mm.
Alltså börja yoga, meditera, läs självhjälpsböcker, kom till mig eller någon annan coach, gå på retreat, testa.
Mm.
Det...
Varför tror du steget är större för killar än för tjejer?
Pojkar gråter inte.
Nej.
Så det är... Med sorg sa jag det.
Vad sa du?
Med sorg sa jag det. Ja. Jag tror att det är det. Att det är väldigt... det sitter långt inne för en... För det är liksom bilden av att man ska söka hjälp.
Mm. Det är liksom...
Tragiskt.
Mm. Mm, intressant. Hur, jag tänker så här, när du uppfostrar dina, för du har ändå två söner, en vuxen och en väldigt liten. Mm. Hur, liksom, som vi också har pratat om i det här avsnittet, att de gör inte som du säger eller som du liksom preachar, utan de gör som du gör.
Mm.
Kan du känna att, liksom, finns den programmeringen fortfarande kvar i dig, att det tar emot att visa sorg eller liksom sådana typer av känslor?
Ibland så går jag till irritation istället för sårbarhet.
Mm.
Igår.
Mm.
Gjorde jag det.
Ja.
Så att, det gäller ju inte att döma sig själv då.
Nej.
Utan det gäller bara att vara medveten om det.
Just det. Mm. För att de ska kunna få bättre förutsättningar.
Och jag ska säga att jag vet ju när jag är i irritation idag.
Mm.
Så att jag blir ju inte... De lyssnar nu så får vi höra vad de säger. Men jämfört med förr så blir jag ju inte arg. Utan jag stannar nog med att vara irriterad. Och det liksom ploppar ut lite mindre mjuka ord. Men inte de där hårdaste.
Nej, just det.
Och sen så har jag en idé om att min roll som vuxen förälder... Eller det är inte sant. Jag är förälder, håller på att bli vuxen. Vuxen är ingenting man blir. Det är, har inget med ålder att göra.
Nej.
Någonting man liksom väljer att bli vuxen. Och då har jag lite idéer om vad jag vill att de ska få med sig.
Just det.
Så att William, då, min äldsta son, han har läst samma coachutbildning som jag.
Mm.
Och Filippa har gjort gott. Men inte för att bli coach.
Nej.
Utan för att lära sig om sig själv.
Mm.
Därför det fixar inte skolan.
Mm.
Skolan fixar svenska, matte, engelska, just spanska, det. Historia.
Mm.
Men det är inget som heter liksom relationen till dig själv.
Nej, just det. Tror du det kommer komma någon gång? Inom våran livstid?
Alltså jag har ju en skola hos mig.
Mm.
Så svaret är ja, det finns redan.
Mm.
Vipassana är en sån grej.
Mm.
Men jag tror inte att... Jag har svårt att se att våra ministrar skulle plötsligt börja vilja... Jag har svårt att se att... När skulle det ske?
Tänk om det skulle komma... Liksom, alltså jag tänker egentligen det skulle vara så enkelt som att de lägger till ett ämne. Personlig utveckling.
Ja, det är sant. Då kommer det ganska snart. I Indien har man en yogaminister.
Mm, just det.
Om man vill bli gladare...
Mm.
Så finns det ett sätt.
Le.
Som håller. Ja, det är sant. Men jag ska säga så här. De flesta jag använder fysisk aktivitet för välmående.
Mm.
Det är doping.
Just det.
Det går över.
Mm.
Det finns ingen omprogrammering av hur du tänker. Det enda du gör är att du använder kroppens kemiska system för att må bra.
Mm.
Det är jättebra för kroppen. Och det kommer att spilla över på din mentala hälsa.
En stund.
En kvart, 20-30 minuter.
Yeah.
Eller lite längre.
Mm.
Men... Om du börjar jobba inåt så kommer det för alltid hjälpa allt.
Mm. Mm. Och jobba inåt för att bara liksom definiera det lite mer.
Ja, men det är att börja, alltså det är ett sätt är bara att sluta ögonen och börja andas.
Mm.
Och sen börja förstå hur funkar ditt system. Alltså hur funkar, hur kommer en tanke upp?
Mm.
varför, hur känner jag som, det skulle behövas ett program till, men hur kommer en känsla upp?
Mm.
Och då skulle jag säga så här, som du tänker, så mår du.
Mm. Så tanken kommer först, känslan kommer sen.
Ja. Nu ser jag dig.
Mm.
Så mina sensationer skapar mina tankar.
Mm.
Så att allt det jag ser, hör och smakar, när jag är vaken så de...
Alla intryck.
Ja, intryck och kroppssensationer skapar tankarna.
Yeah.
Som sen leder till känslor och sen leder till handling. Men när jag sluter ögonen...
Mm.
Jag vet inte varför jag sa så, men jag sa vid en session att... Ja, men om du inte såg nu så hade du inte brytt om jag var naken.
Nej.
Men om du hade sett mig så hade du dragit och sagt den där token kan man inte vara hos.
Mm.
Så att det du inte ser, då använder du andra... Då påverkar det dina tankar och känslor och ditt agerande.
Just det.
Så att jag tror att om man stänger av alla sinnen och börjar uppleva det som är inombords och börjar liksom koda av hur ditt system hänger ihop.
Just det.
Det är liksom att gå inåt.
Mm.
Och sen när du har börjat hitta det så här, ja, men det här gör mig glad och det här kommer göra att jag käkar bullar imorgon, så det tänker jag inte göra.
Mm.
Så att det är väldigt matematiskt, det är logiskt.
Mm.
Ditt system inåt är så förutsägbart.
Mm.
Så att när du lär dig det så kan du välja mer. Eftersom inte jag kan välja allt än så har jag inte alla svar. Men jag väljer mycket mer idag än vad jag gjorde förut.
Finns mer medvetenhet.
Ja.
Mm. De säger ju, alltså det är ju någon helt otrolig siffra. Är det att så här 90% av allt vi tänker är precis samma som dagen innan? Att liksom vi bara går runt i så här loopar.
Mm.
Sen vet jag inte om siffran stämmer. Men det var något otroligt högt.
Mm. Och det vi tänker är ju programmerat av någon annan som kanske vill sälja något. Eller vill det ha en annan uppfattning.
Yeah.
Så att be aware.
Mm, precis. Ja, och våra föräldrar som vill att vi ska tänka och tycka som dem. Ja. Eller allt sånt.
Ja, nu vill jag att så här, alla hem ska vara färg nu. Liksom så här. Nu ska det målas med färger. Och varför kommer det alla samtidigt ska måla? Sen ska det vara vitt. Det är ju någon som bestämmer det.
Mm.
Och så vet de hur våra tankar skapas.
Mm.
Och så bara...
Mm.
Det är inte du som har valt färg förmodligen.
Troligtvis inte.
Nej.
Jag tänker att vi är framme vid 5 snabba frågor.
Okej.
Okay. Vad är det mest ohälsosamma du har gjort den senaste månaden, men som du ändå har tyckt om eller njutit av att göra?
Ja, men jag gillar ju socker.
Mm.
Fel uttryck. Jag har ätit saker med socker i. Och när jag får in det i munnen så gillar min hjärna det. Men efter 5 minuter så gillar inte min kropp det.
Nej. Hur märker du det?
Att jag blir trött och jag får obehagskänsla och jag reagerar negativt på det. Men, men belöningen i själva så här första intaget, det är för bra för att det ska vara hälsosamt. Långsiktig effekt är negativ.
Vad hade du gjort om du visste att du inte kunde misslyckas?
Bra fråga. Jag hade en illusion när jag var yngre att jag skulle då, så här, som alla andra, ville vara så här, kunna sjunga och grejer.
Mm.
Men jag tror inte det längre. Så idag tror jag så här att... Ända sedan jag var liten så sa min mamma att jag skulle vara något speciellt. Så jag har alltid velat vara vart jag håller på att bli. Jag har alltid velat vara liksom någon som påverkar människor och utvecklar. Jag skulle vilja skapa en modern religion.
Mm, intressant.
Som inte är en religion.
Intressant.
Om jag vad var frågan? Om jag inte var rädd eller om jag inte misslyckas. Om jag inte misslyckas så skulle jag skapa en världsreligion.
Mm, en ny världsreligion.
Ja. Men någon sån, jag vill ju inte skapa en sekt.
Nej.
Det vill jag verkligen inte göra.
Det hade ju varit ett väldigt bra svar tycker jag på den här frågan.
Det hade varit hemskt. Nej, därför, precis, religion är ett laddat ord, men jag tror man kan se vad jag menar om man vill.
Mm. En ny livsfilosofi.
Ja, precis. Det är bättre. Kanske mer, vi tar det. Det kör vi. Jag ska skapa en ny livsfilosofi.
Ja.
Eller grunden till en livsfilosofi, så får någon fortsätta sen.
Precis. Om du fick hosta en middag med 5 gäster, levande eller döda, Vilka skulle du bjuda? Okay.
Moder Teresa, Einstein, Gandhi. Jag har alltid varit fascinerad av Voltaire och så också. De tycker jag är så här, det är typ dem.
Ja, vilket gäng. Ja. Det var bara döda.
Ja, men du sa ju lever döda. Men det var ju mest
det finns svår. Ingen som lever som du vill ha med på den här middagen.
Jag tolkade frågan som att jag hörde bara döda eller levande. Ja. Ja, men de andra kan, så här, i dagens samhälle så vet jag, på något sätt har jag redan träffat sociala medier, med Twitter och sociala medier och alltihopa, folk är så relativt öppna.
Mm.
Så att det är till, man har en, jag har en uppfattning. De här människorna, vem var, de har ju någon annan beskrivit åt den. Vem just var det. De egentligen? Vem var Moder Teresa liksom?
Mm.
Det var ju alltså nice att ha henne på mig.
Jättespännande. Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit?
Andas.
Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden?
Ja, men egentligen skulle det vara då Victor Frid, eftersom han är liksom den som har påverkat mig. Om man sa, han har ju en otroligt viktig plats i min, att våga vara mig själv.
Mm.
Alltså den yogaläraren.
Mm. Jag känner igen det. Vart sa du att han var någonstans?
Då var han på ett ställe som heter Urban Om.
Ja. Har han varit på yoga hemma?
Tveksamt.
Mm.
Han kör väldigt mycket yoga, gjorde i vilket fall, körde yoga på kyrka på Söder, den som brann ner. Var det jag kommer inte ihåg vad heter nu. Men han kör mycket där. Och han är, jag gillar honom.
Mm. Victor Frid.
Ja.
Mm. De som inte redan kanske följer dig, vart hittar vi dig?
Ja, man hittar mig dels på, jag har en Instagram som jag leker med ibland. Och då är det Råklaret Jimmy.
Just det.
Och sen så har vi en hemsida, jag och Filippa, som heter råklaret.com.
Just det. Och där kan man också boka sessions om man vill gå i coaching.
Ja, man kan i vilket fall mejla.
Mm.
det är någonting jag behöver uppdatera min digitala närvaro och möjlighet att ta del av det vi gör.
Ja, just det. Och sen har ni en podd också.
Ja, just det. Då är Raw Clarity Radio.
Mm.
Och den finns på iTunes och Acast.
Just det. Om man inte har lyssnat på den innan så finns det ju en massa avsnitt.
Ja, men precis. Så där kan man ju, ja, men där har du ju typ 30 avsnitt.
Mm.
Och där kan du ju gå inåt.
Ja, just det. Ni har ni lite guided meditationer också?
Ja, några få.
Några få. Mm.
Meditation för mig.
Mm.
Egentligen tycker jag det ska heta guided mindfulness.
Just det, för meditation.
För meditation för mig är det när du bara är med dig själv.
Mm. Just det.
Och jag lyssnar på Alan. Jag har dyslexi, så ibland så är jag så här halv, jag ska inte på säga slarvig, men namn hoppar ur. Men jag tror han heter Alan Walter.
Mm.
En skön snubbe. Han lyssnade mycket på honom i sommar. Och jag tror att det, många pratar om att man är i meditation, det är när man är i zen.
Mm.
Zen mode.
Mm.
Det är min tolkning, att meditation för mig, det är ett medvetande stadium som du har vaken. Du sover och så kan du gå in i meditation, och det gör du med slutna ögon, och du har inte någon röst, du har inget mantra.
Mm.
Du är bara i andetaget eller din egen upplevelse.
Mm.
Det har jag landat i, så beskriver jag meditation.
Mm.
Men och när jag guidar, det heter guidad meditation, men det är en sån här mindfulness-övning. Det är
just det.
Lite mer åt det hållet.
Mm.
Sen finns det säkert någon som inte håller med mig, och det är helt okej.
Okay. Det är helt okej.
Men det blir så modernt, det ska bli så trendigt, och allting ska vara någonting helt plötsligt.
Just det. Mm. Men jag tycker det är en bra distinktion.
Ja.
Vad tycker du om en aktiva meditation som typ shaking och...
Det är för mig inte meditation.
Nej.
Du jobbar det med, det är fysisk aktivitet.
Mm, mm.
Och du jobbar med kroppssensationer. Du höjer pulsen, du påverkar din mängden syre, du jobbar med, och det är samma som deep breathing. Du jobbar med koldioxidförändring av kroppen som gör att du provocerar fram sensationer. Det betyder inte att det inte är bra.
Nej.
Det betyder bara att för mig är det inte meditation.
Just det.
Därför att det är en aktivitet.
Det är något annat.
Det är något annat.
Mm.
Och då har jag försökt titta lite, då är det inne i mindfulness eller hälsa eller något.
Mm, något annat.
Så jag tror det är bra att kalla en spade en spade.
Mm. Du är tydlig med kommunikation.
Ja. Mm. Om det beror på att jag har dyslexi och har blivit så missförstådd som barn vet jag inte. Men jag tror att det hjälper oss.
Mm, det tror jag med. Det är bra. Tusen tack Jimmy för att du ville gästa Hälsomässpodden.
Ja, tack själv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.